Marina Bellezza av Silvia Avallone. Första delen. Vilda västern. Kapitel 1. Ett svagt ljus lyste från en plats någonstans mitt i skogen, ungefär en mil från provinsväg 100 som gick mellan två enorma mörka berg. Det var det enda tecknet på att det fortfarande levdes någon form av liv i den här dalen, i provinsens karga och bortglömda utkanter. Genom vindrutan såg de hur det dök upp, som ett glittrande fiskedrag i djupt vatten. I nästa kurva försvann det ur sikte. De bromsade in i en korsning mitt i ingenstans, framför resten av en restaurang. Två förbommade fönster och en skylt med den bleknade texten "Dagens rätt" och andra oläsliga ord. En av dem mindes att festen efter hans första nattvard hade hållits där. 20 år senare fanns taket och gallren för fönstren kvar. 20 år senare var allt slut. De fortsatte, ökade farten igen. Det fanns inga lyktstolpar på den här sträckan. Inget metallnät som skyddade mot ras från de hotfullt utbuktande bergväggarna. Strålkastarna avslöjade brottstycken av snårbevuxna branter. Ibland ett förfallet litet hus. Till och med vägskyltarna försvann här uppe i den ödsliga kvällen. De var de enda som körde på väg 100, mellan dalbottnen och den övergivna trakten, ödemarkerna. De följde den slingrande vägen mellan stupen, uppåt genom kurvor som de kunde utantill, i en gammal Volvo kombi. Lövträden såg allt mer spöklika ut ju högre upp de kom. Dalen var brant och trång ovanför forsen och bara det enformiga ljudet av vatten trängde in genom bilens öppna fönster. Ljuset dök upp igen, otydligt och halvt dolt av en bergskam. De såg det men sa inget. De kom fram till Andorno. Trafikljusen blinkade gult och Volvon susade fram i 90, struntade i stopp och väjningsplikten. Efter kyrkogården, efter det som fanns kvar av den lilla fotbollsplanen där de hade vuxit upp, väntade baren Sirenas siluett. Med avflagnad puts och släckt skylt. De parkerade, gick ur bilen. En av dem var lång, en var kraftigt byggd och en hade ögon som var svartare än olja. De gick fram till dörren. Inte ett ljud hördes inifrån. Ändå drog de i den. Det är stängt. Sebastiano, den långe, blev stående framför dörren. Han fortsatte att stirra ilsket på den, gav den en spark och en till. Borden utanför var travade och hopbundna med ett rep, som om någon hade kunnat komma på tanken att stjäla dem. På marken låg hopknycklade cigarettpaket. Luca, den kraftigaste av dem, gick runt huset och tittade på baksidan. Nej, det är faktiskt stängt. Vi sticker, sa Andrea. Han var lugn. Han stirrade ut i mörkret med orubblig blick. Vart då? Frågan uppslukades genast av mörkret. Sebastiano var irriterad och såg på Andrea som om han tänkte utmana honom och väntade sig ett svar. Luca tog fram bilen och började leta bland sina kontakter. Jag vet inte, sa Andrea. Han rättade till skjortkragen och tände en Lucky Strike. Stan var inte hans grej. Ställena inne i Biella hade alltid gjort honom illa till mods. Han föredrog bergen som hade varit avfolkade i decennier. Där kände han sig i alla fall inte som en främling. Han vände sig om och såg uppåt, mellan Valle Cervo och Valle Mosso, på det envisa ljuset som var suddigt i den fuktiga luften. Han pekade ut det för de andra och nickade. De såg tveksamt på honom och satte sig i bilen igen. Sebastiano startade motorn och körde tillbaka genom Andorno. Den här gången tog han en annan väg, 105-an mot San Giuseppe di Castro. Nu syntes ljuset bättre. Det verkade närmare än förut. De sa inget, men bestämde sig för att följa det. Kanske var det bara en eldsvåda, men de bestämde sig för att följa det i alla fall. I San Giuseppe fanns en tidningskiosk, en livsmedelsbutik och en kyrka. Ett par kilometer och alltihop försvann i backspegeln. Såna var alla små samhällen här i trakten, övergivna med stängda fönsterluckor och släckta skyltar. Men de hade aldrig tänkt på att ge sig av, inte alls. Deras känslor och orienteringsförmåga styrdes av de här vägarna och bergen. Men vissa kvällar, som den här, var de inte så pratsamma. Andrea satt med tidningen mot fönstret.